I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss bedja. Giv oss, o Gud, din ande god, som på din väg oss leder, upplyser, styrker, håg och mod, och så vår själ bereder, att vi ditt ord kan rätt förstå, och oss därefter ställa så, att ditt namn alltid helgas. Amen. Så säger Herren genom aposteln Paulus: detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Första Korintierbrevet. Varför är korset Guds kraft till frälsning? Utan Jesus var korset bara ett avrättningsredskap under romartiden. Det var ett förnedrande sätt att få sluta sitt liv. Utan kunskap om Jesus uppfattas korset av en del i vår tid som en symbol för att någon är död. Men med Jesus på korset förändras korset till sin motsats. En symbol för frälsning. En symbol för evigt liv. Det var där Kristus fullkomnade Guds frälsningsplan. Det var där han sonade för mänsklighetens brott. Det var där Guds egen son återlöste mänskligheten från syndens följd, döden och den eviga förtappelsen. Om människan med sitt själviska och mot Gud fientliga hjärta skulle få vad hon förtjänade, ja, då skulle ingen räddning finnas. Det är ett djupt svalg mellan Gud och den i olydnad fallna människan. Men på Golgata kors slogs en bro över det här stora svalget. En bro från människans hopplösa situation till den himmelska världen. Den bron är vi kallade att använda oss av, att gå på i tid. De första människorna hade efter sitt syndafall blivit utkastade ur paradiset. Men Jesu liv och död har öppnat himlens port igen. Var och en som kommer till Kristus träder också in genom porten till livet och får livet. Vi ska därför idag stanna inför att Jesu kors är Guds kraft till frälsning. För det första då, korset är Guds kraft till frälsning till den som tror. Aposteln skriver i Romarbrevet 1 att evangeliet är en Guds kraft som frälser var och en som tror. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium av tro till tro. Som det står skrivet, den rättfärdige ska leva av tro. Utan korset hade det ju inte funnits något evangelium eller någon kyrka. Det glada budskapet har i Bibeln ett alldeles bestämt innehåll. Budskapet handlar om Guds faders hjärta, som av kärlek till oss människor sänder sin egen son till världen. Varje förälder vet hur svårt detta skulle vara, att utge sitt eget barn för att rädda sådana som i grund och botten är ens fiender. En riktigt helgad människa skulle möjligen kunna offra sig själv för andra, men knappast sitt eget barn. Det offer Abraham inte behövde göra med Isak på Moria berg, det gjorde Gud istället. Herren sände ett annat offer, och offret syftade fram mot hans eget offer. Och det är den faders kärleken som djävulen inte kunde räkna ut eller förstå. Vi ser likheten i berättelsen om de två mödrarna som fött barn, men där den ena förlorat sitt. De visste båda hur det förhöll sig, men den ena ljög. När kung Salomo För att pröva dem beslöt att dela på barnet, så sa ju den falska modern att det var en bra idé. Men den äkta mamman, vad sa hon? Precis. Låt det leva genom att låta hellre den andra få barnet än att det ska dö. Och då blev det ju förstås uppenbart vem som var den äkta mamman, den äkta föräldern. Och Guds kärlek står hellre tillbaka och offrar sig själv för de människor han gett livet. Vår sanna fader och skapare älskar oss mer än vi själva kan fatta. Därför gör han det ofattbara när han låter sin son dö i vårt ställe. Själafienden trodde att han hade segrat när Guds son blivit förtalad, dömd på falska grunder och upphängd på korset. Han hade varit riktigt aktiv, den onde, ingivet Judas till exempel sitt förräderi. Men hans, den ondes ondska och högmod bedrog honom. Det är genom att ödmjuka sig som man blir upphöjd. Det är en grundläggande princip i Bibeln. Guds vishet är oändligt högre än alla andra väsens. Guds son segrar när han lider. Hans död innebar ormens avgörande nederlag. När Jesus tar på sig vår synd, ja, då förlorar åklagaren Satan. Han kan inte anklaga den som Guds son gått i döden för. Därmed förlorar också döden sin udd. När synden har blivit försonad så är döden inget hot längre. Hur ljuvligt är därför inte fotstegen av dem som bär ut evangeliet. Evangeliet handlar inte om någon diffus känsla av välbefinnande eller ansträngd mänsklig gemenskap. Evangeliet erbjuder Guds nåd för Kristi skull, för korsets skull. Det är ett glatt budskap om syndernas förlåtelse som räcks var och en som sätter tro till vad Jesus gjort. Och tron på honom får vi genom att lyssna till Guds ord och ta emot honom i nattvarden. Och därmed kommer vi över till det andra idag. Korset är en anstöt för dem som inte tror. Korset är en anstöt för dem som inte tror. Vi har ju tidigare talat om att korset är Guds kraft till den som tror. Men korset är en anstöt för dem som inte tror, ska vi tala om nu. Långfredagens budskap är en gåva till mänskligheten. Vi samlas inte för att begrunda djupet i mänsklig grymhet, utan vi blir stilla inför Guds rättvisa dom över synden på korset och samtidigt lika kärleksfulla försoning för densamma. Jesus gjordes till synd konkret så att han fick bära ångesten över våra synder. När missgärningarna lades på honom så var det som om det var han som bara tänkt på sig själv. Eller som om det var han som misstrodde Guds omsorg bakom buden. Våra otuktiga tankar fick han skulden för. Hans rygg slets i stycken som en trasa för våra hårda ords skull. Så allvarlig är synden för Gud att han låter detta ske med sig själv, med sin son, för att samtidigt vara ärlig mot sig själv, sin egen rättfärdighet. Så stor är hans kärlek till de människor han skapat för att vara hans avbild i kärlek och renhet. Den som begrundar försoningens hemlighet på korset inser att Herren verkligen menar vad han lovar. När han säger att han visserligen hatar synden men älskar syndaren. Vilken barmhärtighet Gud visar mig. Det var för mig som Jesus dog. Tar vi tro emot hans nåd ska vi också få del av den verkliga glädjen på söndag, uppståndelsens dag. När Kristus steg ur graven bröt den nya tiden in med räckvidd och verkan in i alla tider och bland alla människor. Men alla vill inte stanna för att lyssna till korsets hemlighet. Man tar anstöt av tanken på en frälsare som ödmjukar sig in till döden på ett kors. Några ville bara se en Gud som inte kan lida. Andra ville bara se en Gud som återspeglar deras egna önskningar och behov. Men det är kort tänkt. Man går miste om allt det förunderligt underbara som Herren har berätt för dem som låter sig föras till tro. Att undvika gudstjänsten och bibelläsningen, ja, det är ju det mest obarmhärtiga man kan göra mot sig själv. Då får man inte lära känna Guds kärlek och frälsning genom Jesus. Det är märkligt att en människa förmenar sig själv livets yttersta mening och syfte. Därför är det en tragedi att människor som har tillgång till Guds ord inte gömmer det och låter det skapa Guds förtröstan i hjärtat. I vardagslivet så vet vi ju vilka följder det får om vi missköter vår ekonomi och hälsa. Ändå är det oändligt mycket mer sorgligt när en människa inte i tid gör vad hon kan för att bereda sig för sin evighet. För att korset ska bli till nytta för dig får du i tid söka dig till ett rätt förkunnat Guds ord. Det är genom det som den heliga ande kan verka när hela Guds rådslut förkunnas. När kontrasten mellan Guds lag och evangelium förvandlas till andlig kraft som kan skapa tro. En annan sida av saken är att det sanna evangeliet ofta blivit förföljt och förtalat. Och det var inte ovanligt att Herrens profeter i Gamla testamentet fick sätta livet till när de talade sanningen. Så skedde fram till Johannes döparen. Samma sak skedde med nästan alla apostlarna. Men vi ska inte låta oss nedslås av att den sanna kyrkan i alla tider varit en begränsad skara. Det var ingen majoritet som sörjde mästarens oskyldiga död på Golgata. Etablissemanget, ja, de hånskrattade och bödlarna drog lott om hans kläder. Men korsets teologi, detta att kristenlivet går i Jesu fotspår, i korsets fotspår, är inget vi ska skämmas över utan se som en ära. Låt inte Guds församlings ringhet och yttre svaghet förleda dig till förakt eller självförakt. I Jesu blod har du gjorts ren och i hans namn är du frälst. För Jesus skull är du den högstes barn. Tänk på det. Kom ihåg det. För korsets skull har du i dopet blivit ett konungabarn. Kyrkans historia lär oss att inte förakta fröet som växer eller den ringa begynnelsen. Det vi själva inte kan uträtta förmår himmelens och jordens skapare. Och ibland är det sina lärjungars ringhet och vårt lidande han använder för att öppna ögonen på människor för sitt rikes sanning. Trons öga ser bortom det synliga och det kötsliga. Otron låter sig bara bländas och imponeras av det som är etablerat. En Jesu lärjunge söker den gode hedens röst framför tillhörighet i sammanhang som världen accepterar. Guds ord talar inte bara om tron, utan ger den. Och därför är evangeliet Guds kraft till frälsning. Aposteln Paulus skriver: nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta dem visa stå där med skam. och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skram. Och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, för att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Herren vill alltså ge oss ett ödmjukt hjärta genom att vi riktar blicken bort från oss själva och vårt eget till Jesus och hans förtjänst. Och därmed kommer vi över till det tredje och sista idag. Korset är Guds kraft till kärlek för den som tar emot. Korset är Guds kraft till kärlek för den som tar emot. När Jesus ber dig älska din nästa som dig själv, så är det inte av ditt eget du kan ge. Du ska ge vidare av det du själv fått av Gud. Det är hemligheten. Visst är det är sant att en del människor har lättare för att vara hjälpsamma än andra. Visst är det sant att somliga får mer beröm för sitt sätt att vara än andra. Men är det verkligen gäller en människas ödmjukhet inför sin skapare, ja, då duger det inte. Gud skapade oss för att vi skulle likna hans fullkomlighet, hans helighet fullt ut. Men syndafallet har vingklippt hela människosläktet, så att människans hjärta är ont ända sedan barndomen. Vi anar det när hus brinner eller båtar sjunker och var och en försöker rädda sig själv. Man anar egoismen när stora pengar står på spel. Kamratskap kan för många väga lätt i valet mellan stor rikedom och gammal vänskap. Även människor som i medborgerligt hänseende anses föredömliga kan förvandlas till fullfjädrade intrigmakare när det gäller den egna delen av arvet. Också hos den kristne kan den gamla människan visa sig, som Paulus talar så tydligt om i Romarbrevet 7 till exempel. Det goda som jag vill, det gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Och till och med när du ber så kan du vara så upptagen av dig själv att du försummar att be för andra i exempelvis församlingen. Vad gör Jesus när han som är mest plågad, när han är som mest plågad, ja, då förbannar han inte sina fiender. Han ber för dem. Han ursäktar dem med att säga att de vet inte vad de gör. När vi människor blir pressade i ett hörn kan vi slå vilt omkring oss. Men Jesus, han är fullkomlig. Han ser på människorna nedan korset och börjar bekymra sig för dem. Särskilt sin mor. Och han ber apostel Johannes ta hand om henne. Och de flesta av oss andra skulle vara så självupptagna att vi fokuserade på att få andra att tycka synd om oss. Och ofta är det för små saker. När vi så här i all korthet bara namnger några av symptomen på vår fallna människonatur, så förskräcks vi och ser hur hopplöst förlorade vi är i oss själva. Men nu har vi en frälsare som cirka år 33 bar våra sjukdomar och vår svaghet. Just för att Jesus var sann Gud och sann människa kunde han fullborda försoningen. En vanlig människa hade inte kunnat leva ett fullkomligt fläckfritt liv. En människa, om hon så bara hade begått en enda synd, hade inte kunnat förvärva någon frälsning åt sig själv eller andra. Till den som har syndat i en sak har syndat mot allt. All synd har sin grund i att man inte fruktar och älskar Gud över allt. Men Jesus gjorde det, och därför kan hans kärlek räknas oss till godo. Hans kärlek överflödade alla gränser, och hans kors är därför källan till upprättelse och helgelse. Det är inte ditt viljebeslut som gör att du kan hålla ut i kärlek också mot dem som hatar dig. Det är i längden Jesu nåd som förmår något. Och den får du när du i nattvardens vin dricker din frälsares blod och i dess bröd äter hans sargade kropp. För dig utgiven och för dig utgjutet. För dig levde han och för dig dog han. För dig uppstod han och för dig ber han i denna stund att du ska kunna komma ihåg denna predikan. Han ber inför sin fader, nämner dig vid namn. Och han säger, hon där har visserligen sagt så mycket ont, men jag lät mig förtalas för hennes skull. Låt henne få ytterligare tillfälle att lyssna till sanningen. Han där fuskar visserligen och ger varken kejsaren eller Gud det som de tillhör. Men jag lät mig bli förrådd för pengar i hans ställe. Låt honom få några dagar till att falla på knä och ta skydd vid mitt kors. Fader, håll tillbaka din vrede över detta högmodiga land och folk. Låt dem få behålla ditt ord ytterligare på några ställen. Så att de kan inse sin kallelse att leva i sitt dop och förtrösta på mitt kors som står tecknat på deras fana. Hur blir jag då mer kärleksfull? Det blir du genom korsets kraft. Golgata är grunden för att Gud ska kunna förlåta dig. Och när Guds lag och bud träffar ditt samvete är det ett Guds verk att du får ånger över din motsträvighet. När Guds evangelium ger dig gott samvete är det för att din synd är utstruken och glömd av Gud. När du någon gång själv får se att du gjort något gott för din medmänniska och för Guds rike, ja då är det en frukt av Jesu kärlek. Å ena sidan kan vi inte ta äran för vad vi gör som är gott, men å andra sidan tar Jesus på sig straffet för våra försummelser. Gud kan behöva använda prövningar för att vi ska inse, men också i det svåra finna hans omsorg. Han vill att du ska mogna och bära mer frukt som är till glädje även för de andra. Och det är roligare att ge än att ta. Var gott därför att vi kan få ge vidare av vad vi själva fått av Jesus. Han har bevisat oss sin kärlek genom att utge sig själv för oss. Trots Jesu löften kan en människa ändå missförstå korset. Hon tänker då att Gud säger, du usla syndare ska vara väldigt tacksam att jag dog för dina synders skull och det är knappt att jag vill släppa in dig i mitt rike. Nej, nej, så är det inte. Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Det är Guds vilja. Allt ont som människan gjort, tänkt och sagt i alla tider är en gång för alla gott gjort för. Försoningen skedde inte halvhjärtad från Guds sida. Försoningen var inte påtvingad Gud utifrån så att han bara ställde upp. Så att han bara gjorde den för att rädda sitt anseende. Vi ska inte föreställa oss Gud så som vi kan uppleva en självisk människa. Jesus levde i gudomlig ära och härlighet innan världen fanns. Men hans nöd för oss drev honom att ödmjuka sig och bli människa. Ingen yttre makt kunde stoppa honom från att kliva ner från korset om han hade velat. Men han lät det ske i trohet och av en kärlek som drev honom att fullfölja allt som behövdes för att saligheten skulle bli din. När du ser korset målat för dina ögon, så lyssna till frälsarens sista ord. Det är ord som duger att leva och dö på. Det är fullbordat. Amen. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige Ande, skriv ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till tidens slut och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.